Hej och välkommen till När framtiden är viktig. En podcast av Dosere. Och med oss i studion har vi tre stycken framtidsforskare. Vi har Diana Uppman, hej!
Hejsan, kul att vara här igen.
Välkommen! Och vi har Jörgen Rannelöv.
Hej, kul att vara här, som sagt va?
Kul att ha dig här, och jag heter Bobo av Ekenstam. Vi på Dosere gör varje år ett seminarium med nästa års årtal i backspegeln. Så att det senaste seminariet hette 2023 i backspegeln. Och vi gör en uppföljning på det i den här podden. Så förra avsnittet då hade vi några teman som handlade om politik, ekonomi och värderingar. Och det här avsnittet pratar vi lite om konsekvenserna av det. Så vi har tre teman idag. Det är shopping, det är arbetsliv och det är staden i förändring. Vi pratade om brytningstid. Att vi är inne i någon typ av större förändring. Vi har ett krig i Europa, vi har haft en pandemi, vi har en ekonomi som just nu är väldigt otrygg. Vi har en teknikutveckling som förändrar rätt mycket och vi har värderingsförändringar. Så vad säger ni?
Nej, men det är ju, som framtidsforskare så pratar vi ju mycket om det här med tipping points. Att det kräver liksom lite stora förändringar för att saker och ting ska förändras. Och det kan vi ju lugna, de där sakerna som du räknade upp alldeles nyss här är ju verkligen exempel på saker som triggar igång andra stora förändringar, och det är väl det våran spaning för hela 20-talet, ja. att vi är i den här, och det började väl kanske med pandemin, men sen har det fortsatt med massa andra händelser som alla kommer att bidra till att vår värld och vår samhälle kommer nog att se ganska annorlunda ut när vi kommer ut på andra sidan. Mm.
Jag tror till och med att det började innan pandemin. Jag tänker att vi har haft en ganska lång utveckling av digital utveckling. Vi har haft en lång utveckling av att klimatanpassa olika produktioner och städer. Och hela den här utvecklingen liksom har drivits fram till den här punkten då pandemin startade en större förändring. Mm. Och jag tror att vi har förberett oss först för att vi har de här stora förändringsdragen i tillvaron. Men när förändringen väl sker så tror jag att vi i våra värderingar, beteenden och så vidare inte är fullt framme. Och då, jag tror att vi kommer att känna och uppleva en mycket större förändring som vi inte har tänkt på.
Nej, och den kommer som ni är inne på naturligtvis att ta lite tid. Det är ju ingenting som, ja, 2023, nu är det ett helt nytt samhälle. Utan de här förändringarna går långsamt. Och som med många förändringar är de egentligen ganska svåra att identifiera och se. Det är först när man blickar tillbaka så här, hur var det för 25 år sedan? Ja, då var det ju helt annorlunda. Mm. Så att det är väl det vi vill uppmärksamma lyssnarna på, att den här brytningstiden, den pågår just nu. Och som sagt, nu ska vi prata om tre teman här. Vi ska prata om shopping, lite kortsiktigt, så där, vad händer 2023, men kanske med implikationer lite längre fram. Och när det gäller shopping så har vi haft en underrubrik som heter billigt och begagnat. Jörgen?
Jo, men för att spinna vidare på förra avsnittet så pratade vi ju väldigt mycket då om den tunnare plånboken. Just det. Och det är klart att det har satt sina stora spår på den svenska konsumenten. Det är vi även alla väldigt medvetna om. Man såg redan i en undersökning i höstas här från Insight Intelligence att 47% av svenskarna har börjat minska sin konsumtion. Mm,
det är bra många det. Hälften, ja, har minskat konsumtionen. Ja. Det är klart att det ger effekter. Och man ser också skillnaden mellan män och kvinnor. 56% av männen, nej förlåt, 56% av kvinnorna har sagt att de ska minska sina inköp, medan det bara är 32% av männen. Det är en radikal skillnad.
Ja, nej, men jag har ju också läst den där undersökningen, och det var ju intressant att se att männen då snarare tittade på intäktssidan och skulle försöka att öka den istället då för att slippa dra ner på sin konsumtion.
Är det typiskt män, Diana? Vi ökar intäkterna så ordnar sig allt, medan kvinnor sparar.
Jag vill inte ha det här till en manlig och kvinnlig fråga, om jag får undvika.
Oh, fast det är ju det undersökningen säger. Att kvinnorna sparar och männen ska tjäna mer pengar. Men polarisering också mellan rika och fattiga.
Jo.
Har du någonting
där? Men det är ju intressant att se. Om vi pratar vidare om olika typer av undersökningar som görs, vilket det görs väldigt många. Det är ju när man ser vilka kategorier som går bra och vilka som går dåligt. Och då ser man ju att Många är ganska överens om att den kategori som kommer att växa allra, allra mest under 2023 är lyxvaror.
Det är ju förvånande.
Både ja och nej. Alltså, det är klart att den målgruppen har ju liksom en helt andra förutsättningar att klara av en tuffare tid.
Mm. Ja. Ja, men det stämmer kanske. De är opåverkade. De har så pass mycket cash på banken och i sitt sparande så att de inte påverkas av att det blir 30% högre matpriser.
Ja, men jag tänker fortfarande att det är något besynnerligt i den faktan ändå. Jag tänker att det finns en ganska bred medelklass och den som slås ut bredast i en kris är ju oftast en medelklass. Medan en övre klass fortsätter att kunna konsumera. Sen om man är också en lägre ekonomisk klass så drabbas man ju hårdast. Men medelklassen är liksom den som tippar lite handen. Så därav blir det lite förvånande med just de här lyxsegmentet att det fortsätter att öka. Det måste vara något att man vill unna sig eller tar några sparpengar. Det är någonting som jag inte riktigt förstår i logiken.
Nej.
Som är intressant.
Man kan ju, om man tittar på, om vi pratar om polarisering så kan man titta i den andra änden av skalan att falukorvförsäljningen i Sverige ökade med 226% under januari.
Jag vågar knappt säga det, men det är en börseffekt då.
Ja, nej, men det säger ju en del.
Och jag var på ICA häromdagen och då såg man i de här hyllorna och boxarna där de varor som är kampanjpris på, de var slut. Nästan alla kampanjprodukter. Och så har det inte varit för ett halvår sedan.
Nej, och det är ju en annan intressant konsekvens av den här utvecklingen. Inte bara det att vi, liksom den här prisjakten som blir, liksom, de flesta behöver ägna sig åt. Det har ju också ändrat konsumentens beteende. Och det tror jag då blir en av de stora frågorna under 2023. Det är ju det här med lojalitet och liksom behålla, framförallt inom dagligvaruhandeln. Det ser vi ju nu hur konsumenten har blivit lite mer, jag har sett att man börjar prata om liksom att de har blivit mycket mera, vilket varumärke är starkast? Alltså butikens eller de enskilda varorna. Och där ser man nu att folk börjar varumärkesjaga. Alltså det är viktigare för dem att få just den här typen av vara av ett visst varumärke för att så att man hoppar runt mellan de olika. Man kollar liksom, vart är det extra pris på just den här varan den här veckan? Och är lite mindre känslig för att man behöver ibland gå till Coop och ibland till ICA och allt vad de heter.
För det är priset man då är ute efter.
Ja, och man vill ha just den varan. Mm.
Mm. Jag är nyfiken då, för det är ju väldigt lätt att i appar kunna hitta de här billigaste varan på olika butiker. Åker man till de här butikerna fysiskt eller handlar man på e-handeln då?
Ja, det korta svaret på det är ju att e-handeln av livsmedel har ju gått ner ganska kraftigt.
Så man tar sig fysiskt mellan de här butikerna då?
Ja. Och nu kanske ju det i ett normalt samhälle som har flera såna här så är ju inte det kanske ett jättestort, för oftast ligger de ju på ungefär samma ställen de här butikerna, så att man kan gå in på liksom ett företag A och sen så liksom handla sina grejer där och sen så behöver man bara gå några hundra meter så kommer man till konkurrenter.
Men det låter ändå som man behöver en bil och man gör av med antingen el eller bensin eller diesel när man åker mellan butikerna.
Ja, jo, det är väl så är det väl.
Diana?
Jag tycker också det här billigt och begagnat rubriken är intressant utifrån second hand. Och då tänker jag mycket på second hand i kläder och prylar. Där vi ser en ganska stor ökning både i Emmaus och den klassiska second hand-handeln har ökat med 30-40% såg jag de senaste åren. Och sen har vi ju nya uppkomlingar som jag tänker på Sellpy som är en digital säljkanal som har fördubblat sin omsättning nästan varje år de senaste åren sedan de startade. Och som också har stora aktörer som finansierar och har gått in med pengar och riskkapital till dem också. Nu såg jag att de omsätter ungefär 400 miljoner, vilket är en ganska stor omsättning i second hand. Det är väldigt spännande tycker jag med second hand-handeln generellt, för man börjar också se en ny typ av fysisk handel i second hand. Vi har ju haft de här klassiska second hand-handeln där liksom det är mycket saker och mycket plagg till att nu få nästan kurerade second hand-handlare, som Arkivet Stockholm till exempel, där det ser väldigt exklusivt ut när man kliver in i butiken.
Det är exklusiva butiker helt enkelt,
exklusiva
inte det där
butiker.
Loppiskänslan.
Nej, men det intressanta är att det är exklusiva butiker med både exklusiva kläder men också billiga kläder. som är på second hand.
Det finns både och.
Mm. Det finns både och i dem.
Och det där är ju jätteintressant då, när man tänker på klimatutmaningar, att faktiskt återbruket har blivit lite classy. Och mina barn, de i 30-årsåldern, de köper ju väldigt mycket begagnat och åker runt på de här lite tuffare begagnatbutikerna.
Och Sellpy är ju också intressant tycker jag utifrån en klimatsynvinkel. För de skapar ju en medvetenhet som handlar om hur mycket vatten det går åt i produktion av just den här varan. Och hur mycket koldioxid det går åt just den här varan. Och när man tittar på de här så blir man ju väldigt medveten om vilka enorma mängder koldioxid och vatten det går till att producera textilvaror.
Ja.
Det är fascinerande och jag tror att där kan det finnas en beteendeförändring på sikt som inte handlar bara om billigt.
Nej, för de senaste åren annars har ju kanske en av de mer starkare trenderna på det här området eller förändringarna varit det här med fast fashion. Alltså Shein och alla den typen av aktörer som liksom bara sprutar ut liksom kläder till väldigt, väldigt lågt pris.
Mm.
Så att det vore ju tacksamt om vi kunde se en attitydförändring och
man får hoppas det.
Ja.
Vad sa du? Och istället?
Ja, nej, men så att vi köper, liksom, vänder blicken åt det här istället. Alltså återbruk och second hand och sådana saker.
Exakt. En annan sak som vi ska prata lite grann om när det gäller shopping, det är dematerialiserad shopping. Vad är det? Dematerialiserad shopping, Jörgen?
Jo, men det är väl lite på samma tema kan man väl säga. Vi har ju spanat på att vi är på väg att leva i en betydligt mer virtuell värld. Men, så det kan vi återkomma till, men det är just det här med shopping. Alltså shopping verkar ju, eller konsumtion överhuvudtaget, är ju otroligt stort, verkar vara ett stort mänskligt behov. Vi måste liksom shoppa. Då kan man ju se liksom det här som att vi då börjar handla mera digitalt. För det är ju det handlar om när vi pratar dematerialiserad shopping.
Digitala
produkter.
Det är alltså inte att vi e-handlar vanliga produkter. Nej, utan det är digitala produkter.
De saker vi handlar online finns inte rent fysiskt.
Nej.
Och det innebär ju att de här sakerna behöver ju inte produceras. Det går inte åt någon vatten och det sprider inte. Koldioxid kan vi diskutera, för det finns ju frågor kring liksom de här. För de kreeras ju ändå på någon form av servrar någonstans och de drar ju mycket el och sådär. Så den diskussionen kan man ju också ha, men vi lämnar den tycker jag idag riktigt. Så här. Utan att det här är ju intressant att just att vi fortsätter att konsumera. Och det finns de som säger att den här typen av konsumtion av framförallt inom modehandeln kommer att vara ungefär lika stor som den fysiska modehandeln är idag.
Och det där tycker jag är värt att repetera, för jag tror att många ler lite grann när vi pratar om dematerialiserad shopping, att det är väl ungdomarna som köper något vapen i något spel eller någonting sånt. Men säg det en gång till.
Hälften av all modekonsumtion kommer att ske digitalt, virtuellt, enligt vissa bedömare.
Och vad pratar vi om? Vilken tidshorisont?
Ja, det beror ju på lite andra orsaker, men jag tror att de bedömningar jag har sett är ju inte jättelånga tidshorisonter.
10 år?
5-10 år i alla fall, så tror man ju att det här kommer. Och det är ju, alltså det är ju redan idag en mångmiljardmarknad.
Mm. Så det här med virtuellt är viktigt att hålla koll på?
Ja, nej, men ett intressant begrepp som bör dyka upp är ju det man kallar för, inom shoppingvärlden, är det direct to avatar. Ni vet, när man är online så har man ju sin egen lilla figur, så kallad avatar. Och den marknaden redan idag omsätter ungefär $50 miljarder per år.
Ja, det är inga små pengar.
Alltså man köper olika typer av prylar och kläder och sådär till sina figurer.
Det är intressant när man flyttar sin persona och status ut till en digital värld. Det vill säga att man blänker i den digitala världen, medan i den fysiska världen kanske man kan hemlighålla sig själv eller någonting. Det är en intressant utveckling också att tänka sig, vad blir det då för fysisk utveckling i vår fysiska värld?
Ja, verkligen. Hur hänger de
ihop? Om man liksom drar det till en ytterlighet hela tiden. Nu troligtvis så kommer vi ha att vi har en fysisk värld där vi också konsumerar för status. Men vi kommer också ha en parallell värld där vi konsumerar också för status. Och hur kommer de här samverka med varandra? Kommer man se en övergång mellan de som är sömlös? Eller kommer det vara som två olika världar?
Man har två, varje person har två olika liksom varumärken att hantera. Sitt digitala varumärke och sitt fysiska.
Mm. Här kommer Diana. Också, man kanske får lust. Jag tänker också så här, det kan ju finnas något positivt att man får liksom det lusten som skapas i att få status via shopping om den finns. Att den kan finnas på en digital värld är ju intressant. Om vi kan spara på klimatet i den fysiska världen.
Verkligen.
Ja.
Att det finns någon övergång där som är intressant.
Ja, nej, men det är också alltså, det finns ju helt andra eller möjligheter till ett helt annat gränslöst beteende i den digitala världen än i den fysiska. Det har man inte riktigt sett än faktiskt, att folk riktigt, alltså det finns ju extremer.
Vad menar du med gränslöst beteende?
Jag menar om du då ska skapa din persona i det här, så finns det ju egentligen inga begränsningar.
Nej, man är inte begränsad av sin kropps längd.
Nej, det finns
längd,
inga fysiska begränsningar, utan du kan liksom, du kan se ut hur du är, du kan liksom ha vilka attribut du överhuvudtaget kan tänka dig, du kan liksom ha, dina kläder kan egentligen se ut i princip hur som helst. Det finns liksom inga fysiska begränsningar för hur det ska gå till.
Nej.
Men om du går in på en sån här en digital eller sån här online-värld idag, så märker du inte riktigt av det. Utan folk ser ut ungefär som de ser ut i den fysiska världen.
Man försöker göra sin avatar så lik sig själv som man kan.
Och det är lite intressant tycker jag. Och det kanske är en tidsfråga liksom, att vi behöver komma ännu längre i den utvecklingen för att vi känner liksom, att oss redo att ta ut svängarna ordentligt. Mm.
Men ett budskap här då, Jörgen, är det att både företag och privatpersoner behöver ha koll på den här utvecklingen. Jag tänker på digital försäljning eller dematerialiserad försäljning. Där vet jag att H&M satsar ju bland annat stenhårt.
Verkligen. Och man kan prata om att varje företag, inte inom modeindustrin ska jag säga, det är liksom inte ens någon fråga längre, utan det måste man ha det här. Men man börjar prata om det här med Roblox-strategi. Roblox, vet ni, är ju det spelet som mest barn håller på med. Och det har fått liksom lite bli symbolen för att man behöver ha en särskild just nu i alla fall, ha en särskild strategi för hur det här ska, hur funkar våra produkter och tjänster i en virtuell värld.
Mm. Har vi något medskick till de lyssnarna? Är det, se till att ni har en Roblox-strategi?
Ja, det är nog huvudpoängen. Ja.
Och när det gäller övrig shopping, se till att ni har priser som är attraktiva. Och ni som säljer lyxvaror har då också en chans, eftersom de rika än så länge. Nu har vi lite bankoro när vi spelar in det här. Så att det skulle möjligtvis kunna drabba de allra rikaste också.
Verkligen.
Om en bank välter. Mm. Då hoppas vi
att det sker. Om hela finansbranschen börjar bli mycket mer stökig, då det kommer ju nog alla att få känna av.
Ska vi sätta en punkt för shoppingtemat? Och vi går över till arbetsliv. Och där hade vi underrubriken balans och kompetens. Vad tänkte vi där, Jörgen?
Jo, men där har vi ju resonerat ganska. Det följer ju lite, och det är ju det vi pratar om när vi pratar brytningstid och sådär, att följa lite samma tema där. Hur vi pratar ju om det här med shoppingen som dematerialiseras och blir liksom på något vis mer virtuell. Och en sak som vi behöver, arbetslivet behöver fortfarande fokusera på, är ju det här med vad vi kallar för hybridanpassning. Vi är inte klara, kan man säga.
Det är ett intressant ord, hybridanpassning. Och då är det alltså hybriden mellan att jobba fysiskt kanske på sin arbetsplats med sina kollegor till att sitta framför Teams och hemma i soffan eller var man nu sitter. Och hur det här ska lira med varandra.
Ja, nej, men vi har väl alla liksom brottas med. Vi är ett mindre företag, men även stora arbetsplatser, det ser man ju liksom, alla har inte riktigt greppat det här än, vad som är bra och vad som är dåligt. Och man har angripit det här på lite olika sätt. En del företag är väldigt så här, work anywhere. Liksom. Det spelar ingen roll vart du är någonstans, bara du gör ditt jobb. Medan andra är, nej men, du behöver vara minst 3 dagar på kontoret och ibland en del till och med liksom, nej men du måste alltid vara här.
Mm. Det här är ju intressant, för här behövs det ju en liten push i, tycker jag, i teknikutvecklingen för att kunna hybridanpassa fullt ut. Idag så har vi så att man kan antingen vara digital, då funkar det jättebra, men då behövs det att alla sitter med sin lilla dator och är digitala i mötet, och då det fungerar perfekt. Men om det sitter ett rum med människor som är 10 stycken till exempel, och så har vi ett digitalt möte med 30 andra som sitter utanför rummet, då blir det helt plötsligt komplicerat. För när man sitter i ett fysiskt rum så tittar man på varandra på ett speciellt sätt, och man nickar och man har ett annat språk. Medan när man hamnar i ett digitalt rum, då sitter alla och tittar på varandra i datorn, men man tittar aldrig på varandra direkt med ögonkontakt.
Nej.
Och det där, det är någonting i tekniken här som inte fungerar, så att man kan riktigt ha de här hybridmötena när man är både och. Det går antingen eller, fungerar jättebra, finns massa bra tekniker, men både och fungerar inte fullt ut.
Och det tycker jag man hör överallt. Liksom. Ja, men, antingen kör vi digitalt eller fysiskt, men inte blandningen. Men det är det som vi säger här, att det här måste ske en anpassning för att vi ska kunna fortsätta jobba på det här sättet.
Jo, och det, där har vi en dimension. En annan dimension är ju liksom, vad gör man på olika platser? Alltså, om vi då flyttar oss till det fysiska kontoret, vad kommer att hända med det då? Det handlar ju också om en hybridanpassning, fast från andra sidan skulle jag vilja säga.
Mm.
Att liksom, vad är framtidens kontor? Vad gör vi där? Just nu pratas det väldigt mycket om att nej, men då ska man vara där och vara social, och man ska vara där och...
Liksom, ja, det är lounger, det ska och det vara är sportcenter, ja, och det ska restauranger vara... och kaféer. Ja.
Pingisbord.
Alltså, lite det. I min värld så rimmar det lite. Jag tror att det finns en utmaning i det. Visst, det låter ju väldigt nice.
Mm.
Så, vem vill inte ha en sån arbetsplats? Liksom. Men samtidigt så får vi ju inte glömma att vi ska göra saker på jobbet.
Man är där egentligen för att jobba och kanske inte spela pingis.
Nej.
Eller
alltså, jag tycker också att det finns en... För produktionstakten ökar ju. Om vi bara tittar på antalet teamsmöten och liksom hur mycket vi kastar ut oss produktivt hela tiden, så rimmar, tycker jag också, det där ganska illa. Att sitta i en loungemiljö och jobba tillsammans, det kan jag köpa. Men alla de här andra aktiviteterna blir lite märkliga, eftersom vi också har familj, vi har vänner, vi ska hinna med någonting annat också i vårt liv. Och samtidigt så har vi en extremt ökad produktionstakt i, tycker jag, den digitala. Jag tycker att den har ökat med att vi är mer hybridjobbar, till exempel, om du kallar det så. Mm. Att vi är hemma kontra på kontor. Så ju mer vi är i teamsmöten, ju mer tycker jag vi gör hela tiden.
Mm.
Alla de här små pauserna vi hade tidigare, de har försvunnit. Istället så är vi högeffektiva 8-9 timmar om dagen.
Man kan undra om produktiviteten har ökat. Är det någon som vet?
Jag har sett studier på det, men jag kan inte återkalla dem i huvudet.
Nej, och nu får vi också... Nu pratar vi ju om en grupp av arbetare.
Precis, det är kontorsarbetarna.
Ja. Vi pratar inte om de som har andra...
Snöröjare.
Nej.
Läkare,
lärare, etc. etc. Så att det är en grupp.
En annan sak som håller på att förändras, som vi ser tecken på, det är ju inställningen till jobb. Det här begreppet som kom från USA, The Great Resignation.
Precis.
Det har ju slagit till, och bedömningen är väl att det kommer fortsätta under 2023, eller kommer inte det, med tanke på att tiderna är sämre och man behöver jobba och tjäna pengar?
Ja, men det är klart att jag tror att den här ekonomiska utvecklingen som vi har haft och som påverkar arbetsmarknaden, det är klart att den kommer nog att förändra det där. Men jag tror att om vi lyfter blicken lite grann och knyter an lite till det vi redan pratade om med arbetslivet och sådär, och framförallt effektiviseringen. Det är ju ganska intressant att konstatera att vi har haft liksom i princip haft 40 timmars arbetsvecka i 50 år.
Ja, det är fascinerande.
Och det sträcker sig ännu längre bak till när vi överhuvudtaget förändrade hur mycket vi jobbar per vecka eller per månad.
Men om man tittar över ett par hundra år så har ju arbetstiden verkligen radikalt minskat. Från att man jobbar typ en 17-16 timmar per dygn till nu 8 timmar, om det stämmer. Har vi stannat.
Ja, precis. För det var ju rätt intressant att det hände ju under första delen av 1900-talet. Då hängde ju lite så här minskningen i arbetstiden med just den ökade effektiviseringen och industrialiseringen och allt sånt där. Medan någonstans här, när man kan kalla det så att när digitaliseringen slog in till, för datorerna kom ju redan och började påverka vårt arbetsliv på 70-80-talet. Sen dess har det inte hänt någonting. Den effektiviseringen har inte slagit igenom när det gäller arbetstid.
Man har pratat om 6 timmars dagar och 4 timmars veckor.
Den har ju slagit igenom med att man flyttar arbetskraften i och för sig. Det finns ju vissa yrken som har fått lägga ner och andra yrken har kommit till. Så på så
absolut
sätt så har ju
absolut
digitaliseringen påverkat arbetslivet. Men inte arbetstiden, det är intressant. Sen vill jag sitter här och funderar, nu har jag ingen studie som exakt visar det här. Men jag tänker också hur många som arbetar på kontor som egentligen jobbar många fler timmar än de 40 arbetstimmarna som är lagstadgade. Och här finns det ju en stor, tycker jag, mörkertal där man till och med i anställningsavtal tar bort eventuell övertid. Att övertiden räknas inte. Man kan få kanske på 20 timmar övertid så är det någon som kan få en liten halv dag eller dag ledigt möjligtvis som kompensation. Men man räknar inte den här övertiden. Och i vårt kunskapssamhälle så upplever jag i alla fall i min närvärld att det är många som jobbar betydligt mer än 40 timmar i veckan.
Jag har nog rätt i, och det där med stämpelklocka var väl länge sedan vi såg. Det vill säga det är lite svårt att mäta kanske hur mycket man har jobbat. Och man för inte upp den där tiden när man sitter hemma på kvällen och förbereder någon.
Nej,
och vi har ju en högre stress i arbetslivet till exempel, som ligger tror jag väldigt mycket i den här produktionstakten, alltid vara påkopplad och alltid vara tillgänglig och att också producera kunskap, vilket är ganska intensivt bara i sig själv.
Och krävande.
Och krävande. Och det är svårt att mäta kunskapsproduktion i tid.
Ja.
Hur mycket kan jag göra på de här 3 timmarna? Det är väldigt märklig att koppla det till tid. Men ja, vi måste göra det troligtvis, men jag vet inte hur det ska fungera.
Nej, men att hålla ett föredrag, tänker många som inte gör det, att ja, men det tar ju bara en timme att stå där och kackla. Men att förbereda sig inför ett föredrag är ju väldigt mycket uppladdning och energikrävande. För att inte tala om nervarvningen efteråt. Det är ju en form av jobb det också, som tar tid. Så att, ja, det är intressant. Men tror ni att man kommer se diskussioner kring arbetstid 2023?
Jag ska knyta an lite till där du pratade om, jag började prata om det med quiet quitting och liksom det här, man pratar också om the great resignation och quiet quitting, liksom att man liksom, jobbet är inte lika viktigt längre. Och intressant tycker jag att notera är ju att det finns ett flertal undersökningar som har dykt upp nu som pratar om att ungdomar har börjat få en lite annan attityd än kanske lite den som har rådit i alla fall under slutet på 1900-talet och början på 2000-talet här, liksom, där jobbet inte är lika viktigt längre.
Det är inte självförverkligande. Det är, man går till jobbet för att tjäna pengar för att kunna göra de roliga sakerna bredvid jobbet. Jag tycker den är intressant och det är ju också en spridning på TikTok som filmar inlägg efter inlägg att det är dåligt att självförverkliga sig på arbetet och istället ska arbetet vara något man minimalt gör för att tjäna sitt minimala uppehälle för att sen kunna göra bara roliga saker. Men jag tycker också det är intressant och motsägelsefullt för vi har ena sidan, åtminstone i Sverige, just det unga ifrågasätter sina jobb och att det ska självförverkligas. Samtidigt så har vi en äldre målgrupp av blivande pensionärer som istället vill driva vidare i konsultföretag och jobba mycket, mycket längre. Det här har vi något intressant.
Ja, nej, men man skulle kunna nog dra den slutsatsen att man ser lite olika värderingar här i olika grupper där det faktiskt är så att de äldre, vi, är lite mer knutna till våra liksom, yrkesidentiteter. Jag tror att det lite ligger bakom det här att folk vill fortsätta att jobba. Visst, de rent fysiskt kanske känner att de inte är riktigt klara och kan och orkar och sådär, men samtidigt så tror jag att det spelar in att ja, men det är en väldigt stor del av deras identitet.
Och har
inte riktigt den.
Och då undrar jag hur kulturella skillnaderna är. För i Sverige så har vi ju ganska hög arbetsmoral rent historiskt. Och vi har haft Socialdemokraterna som har satt arbete väldigt högt. Och det är svårt att inte arbeta, om man uttrycker så. Även om man har pengar så är det svårt att inte arbeta. För man blir utskriven från alla försäkringar och så vidare. Så tittar vi istället på Frankrike just nu där vi har en stor pensionskris och en stor kritik på att man höjer pensionsåldern som är ju som alltid i Frankrike väldigt intensiv och högljudd då denna motståndsrörelse. Och det där är ju intressant för i Frankrike så är ju inte arbete något självförverkligande. Självförverkligande är något man gör bredvid arbetet. Medan i Sverige så har vi ju haft det här arbete i mitten och så självförverkligar vi oss genom arbete många gånger.
Ja, intressant. Vi har ju också hela temat med AI-utveckling och ChatGPT, men det tänker jag att vi kanske spar till nästa avsnitt när vi ska prata teknik.
Ja.
Hur det påverkar arbetslivet, det är ju jätteintressant.
Väldigt intressant, men som sagt, det kräver nästan ett helt avsnitt.
Ja, jag tror det. Så att konsekvenser här då, work-life balance, och som arbetsgivare behöver man tänka på de här förändringarna.
Nej, men jag är ganska övertygad om att vi kommer att få se mycket mera diskussioner kring just arbetstid.
Ja.
Hur mycket jobbar vi egentligen? Det tror jag är...
Och vad betyder jobbet för oss?
Ja, och vad betyder jobbet
och
för
oss? Hur kan man som arbetsgivare göra det attraktivt att faktiskt få folk att engagera sig och tycka att det finns en utvecklingspotential även på jobbet? Vi går över till sista temat för idag, och då handlar det om staden och en stad i förändring. Och där har vi använt också en underrubrik som är lite fyndig, lite kopplad till en gammal film. Lost in Transition. Inte Translation, utan Lost in Transition. Diana, vad tänker vi på då?
Ja, men det är lite vad vi har varit inne på nu, att staden, i staden så levs ju allt det vi har pratat om innan. I staden så shoppar vi, och i staden så har vi arbetsplatser, och i staden bor vi också. Det som har skett nu, apropå den rubriken, så är ju att staden har helt enkelt fastnat i en slags förändring där vi undrar, vad kommer det hända nu? Och för att knyta an till de tidigare temana så har vi ju till exempel sett det här med hybridkontor eller hybridarbetssätt. Så har vi sett att man är hemma kanske 2-3 dagar i veckan. Det här har ju till och med fått ett namn. Säger vi på svenska så heter det tott eller mått, har jag kallat det.
Vad står det för?
Tott kan vara tisdag, onsdag, torsdag, att man är inne på kontoren, och så är man hemma måndagar och fredagar. Eller så är det mått att man är inne på måndag, då många har sina möten med personalen. Och så är man inne onsdag och torsdag. Och vilken dag är alla inne på då?
Onsdag.
Onsdag, den stora stadsdagen.
Onsdagsdagen. Då ska man inte ta bilen till stan om man tillhör en sån kategori.
Nej, det ska man inte. Och det här får ju konsekvenser i staden. Dels får det konsekvenser för restauranglivet och kafélivet när det är färre människor i staden. Vi upplever också staden mer tom fler dagar i veckan. Vilket gör att det här livfulla staden backar bakåt. Samtidigt så har vi ju samma tendens med shoppingen. Vi har rekordmånga gapande butikslokaler. Vi har försökt att hyra ut de här lokalerna och sett det som en pandemi, och nu ser vi som någon slags lågkonjunktur, och så har vi försökt att göra typ pop-up-butiker av de här lokalerna, eller så har vi flyttat in kultur i de här lokalerna, eller så har det blivit också en transformation av den här typen av lokaler, att det flyttar in nya kontor i dem. Så att butikslokalerna blir nu kontorslokaler för mindre företag.
Du gick i Kungsgatan häromdagen, Diana, och berättade hur många tomma butikslokaler du såg från typ Sveavägen ner till Stureplan.
Från Hötorget ner till Stureplan så var det 11 tomma lokaler.
På Kungsgatan?
På Kungsgatan, bästa adressen. Jag har aldrig sett det någonsin. Och det är också lokaler jag har sett tomma under flera års tid. Så det är intressant spaning, tycker jag, vad som händer just nu. Och det här är ju också intressant om man kopplar det till vad stadsutveckling och vad politiker vill med staden. För här pratar vi väldigt mycket om 15 minuters staden. Det är ju en stad som vi har pratat om tidigare i andra namn. Det har varit promenadstaden, och ännu längre bak är det ABC-staden.
Och 15 minuters staden betyder då att det ska inte ta längre än 15 minuter att åka till jobbet eller åka och handla? Eller
ja, till
vad
och med
betyder
15
det?
Minuter att gå med cykel eller promenera med sina ben till olika service som... kontor, det kan vara handel eller andra saker du behöver i din vardag.
Har det där med Donut City så att göra, eller?
Donut City, ja, jo, det beror på vilken donut du menar. Menar du den brittiska munken som har sylt i mitten? Ja, då är 15 minuter stad en ganska bra gestaltning av det. Det vill säga att sylten finns där i mitten i liksom den centrala delen av en stadsdel eller centrala delen av ett city, liksom en stads city. Och kring det så är det liksom, samlas man vill åt den här sylten. Den amerikanska staden har ju fått stå för den andra munken som är tom i mitten.
Ja,
det vill säga, det goda ligger i kanterna, men det är ganska mycket tomt i mitten där man har lämnat handel och kontor och blivit mer funktionsfull.
Det är sådana här extern cityanläggningar och sånt då?
Ja. Det som är intressant med den här 15 minuters staden som vi nu liksom förflyttar, vi har ju 15 minuters staden är ju också en strävan efter klimat, att uppnå klimatmålen. Vi ska ha mer mobilitet och röra oss mindre i liksom sin egen hem, vad ska vi säga, 15 minuters communion.
Men tanken är väl just att man ska minska biltrafiken?
Man ska minska biltrafiken, det är ju egentligen nummer ett. Och sen ska man också öka liksom välbefinnandet, att man befinner sig i sin stadsdel. Det som är intressant här är just 15 minuter till kontor, till service och till butiker. Och vad sa vi nyss händer med just kontor, service och butiker?
De läggs ner eller man jobbar hemifrån eller de minskar betydelse.
Ja, och i ett worst case scenario så kommer det kanske finnas attraktiva butiker i vissa av de här 15 minuters kommunen, medan i andra kommer det inte finnas. Det är en risk. Men den stora risken som jag ser här är att vi, liksom stadens själ som har byggts på handel, byggts på restauranglivet och kafélivet och byggts på att vi tar oss till liksom komma tillsammans på exempelvis kontor eller på torg, det håller ju på att förändras. Och det har ju varit stadens själ. Och det här menar jag, nu sitter vi lite fast i den här förändringsdelen och vet inte vad kommer en stadens själ vara i framtiden om handeln flyttar ut i e-handeln. Om universiteten flyttar ut i det digitala rummet. Om vi inte tar oss in till arbetsplatser mer än en eller två dagar i veckan för att mötas. Vad är det för stad vi kommer att se?
Superviktiga frågor för arbetsgivare som ska ha sin personal. Superviktigt för fastighetsägare, stadsplanerare. Har de några svar eller är det...
De svar jag har sett hittills, det här är ju en risk. I alla risker finns det möjligheter, eller hur?
Absolut.
Jag tycker tyvärr att det jag ser hittills i många studier och undersökningar så är det att lite doppa huvudet i jorden som en struts. Man vill inte riktigt... Skiljer att det är pandemin och det är ekonomin som gör att det ser ut så här. Det kommer bli bättre sen. Jag tror att vi har den här tipping point-utvecklingen att vi kommer se något nytt. Och innan vi ser något nytt så kommer vi troligtvis se något sämre. Inte i alla städer, men det kommer bli sämre för många städer.
Jag tycker det är ganska intressant med privatpersoner, om vi kallar oss det. Att man inte själv alltid tänker på hur ens egna beteenden påverkar det här. Man skyller på att citykärnan blir utarmad på butiker och sen tar man bilen och åker ut till de här externa centrumanläggningarna. Och man tycker det är tråkigt att det inte händer saker i staden. Och så åker man hem och e-handlar. Mm. Det vill säga man ser inte sitt eget bidrag till den här förändringen. Som är antingen bra eller dålig.
Jag tycker den är jätteintressant. Och vi vill ha fler kulturinrättningar och göra mer kultur. Och så samtidigt så sitter vi hemma och tittar på det.
På Netflix
eller andra virtuella världar. Och precis som du säger att man kan ha dagligvarubutiker, 3 stycken bredvid varandra, 2-3 kvarter bort om man bor i en sån typ av stadsdel. Och samtidigt så handlar man hem på nätet.
Ja.
Det är en väldigt märkligt beteende där vi vill ha den här 15 minuter staden. Och jag tror att de flesta människor känner en god känsla när man pratar om den. Samtidigt så lever vi inte så beteendemässigt.
Tror ni att det är det priset? Vi pratar ju om pris och shopping. Att det är det som styr att man åker till externhandeln och att man e-handlar istället för att gå till de här butikerna som ligger på 15 minuters avstånd?
Ja, men på kort sikt är det nog så. Jag tror att plånboken styr ju väldigt mycket av vårt handlande hela tiden och har alltid gjort. Det är ingen nyhet. Det är liksom, sen är det klart att i goda tider så har vi möjlighet att inte tänka lika mycket på. Men nu har vi ju en tuff tid för de flesta och då blir det ju, och det är klart att det påverkar det här.
Och att det är då dyrare i stadskärnorna och billigare att handla i utkanterna, det har väl med hyrorna att göra. Och här har vi ju fastighetsägarna som måste tänka till. Man kanske inte kan ta, jag vet inte vad kvadratmeterpriset för en butikslokal på Kungsgatan är, men vad kan det vara? 8-10 000 per kvadrat och år eller något sånt?
Nej, men vi pratar ju om en brytningstid och det är väl kanske en av de anpassningar som måste göras och inse att vi är, det är nya förutsättningar nu.
Mm. Samtidigt så sa vi just att e-handeln minskade när vi hade lite ont om pengar. Så det är ju intressant nu att vi tar oss, men det är ju dagligvaruhandeln. Vi tar oss i dagligvaruhandeln för att vi vill shoppa i flera dagligvaruhandeln. Men vi kan ju fortfarande se dessa bilar, oavsett om det är en god tid ekonomiskt eller en dålig tid ekonomiskt, så ser vi ju dessa matbilar leverera sina kassar till olika platser i staden som har väldigt nära till butiker.
Mm.
Jo, men så är det.
Och det är det problematiska som jag ser det. Mm. Och jag vet inte om det är medelklass eller en mer bemedlad plats som, klass som gör det. Eller om det slår ganska jämnt över befolkningen. Eller,
om man nu vänder perspektivet lite ganska... Men det kanske är en bra förändring. Det är kanske ditåt vi ska gå istället. Det kanske,
hur tänker du då?
Beroende på vad som kommer sen. Menar
ja,
att,
jag menar liksom, nu på något vis upplever jag i alla fall att man håller fast vid den här idén om att jo, men det är, en stad ska vara på ett visst sätt. Sen om vi kallar det 15 minuter staden eller hur långt vi nu har, så har man ändå, det är ändå en ganska traditionell bild över hur en stad ser ut.
Oh ja. Sedan lite... vi lämnade religionen så är ja. Det definitivt...
Ja, men en stad har sett ut så här i rätt många hundra år nu, liksom med allting i centrum och allting liksom, man vill ha nära till allting sådär. Men vi pratar om dematerialiserad shopping förut, vi pratar om liksom en allt mer virtuell värld, ett virtuellt samhälle. Det finns ju både positivt och negativt med båda delarna. Ja, men liksom, det kanske är dit att vi ska.
Du är lite inne på att vi har fastnat i ett traditionellt tänk och att det här är en förändring som kan innehålla något positivt. Det är spännande. Ja.
Mm. Och det är ju du ett sökande efter, vad blir den nya själen i staden? Ja. Varför ska jag vilja bo i en stad när jag kan göra allting virtuellt till exempel? Eller när jag kan göra det mesta som jag gjort tidigare i en stad virtuellt? Då kan man ju se två strömningar. Antingen så hittar vi en ny själ för staden som förenar människor. Eller så blir det lite som de amerikanska städerna drabbades av på 80-talet. Det vill säga människorna flyttar ut från städerna. Och man kan bo på landsbygden, man kan bo i mindre orter för att du får allt det andra fortfarande. Mm. Och det som har dragit in till staden, att möta människor, att kunna shoppa, att kunna utbilda sig, att kunna få spännande jobb. Ja, men det kan du få i en virtuell värld, troligtvis.
Kanske en framtidsfråga, behöver vi städer?
Ja, jag tycker det är intressant, för på något vis så vill ju människor komma sig samman. Och på så sätt så tror jag någonstans att det finns en resiliens. Jag pratade i något avsnitt om stadens död för att provocera lite grann. Men jag tror ju, tittar vi liksom bakåt i vår mänsklighet så har vi alltid velat bygga civilisationer. Men det betyder ju inte alltid att vi måste göra det hela vägen framåt. Så att jag ser två vägar. Antingen så ser vi en utveckling där vi går mer och mer mot en stadsdöd. I alla fall en antal städers död. Det behöver inte betyda alla städers död. Så dramatiska behöver vi inte vara. Och att istället så sprids vi ut i mindre enklaver som är tätare mellan varandra. Eller så kommer vi hitta någon som är något nytt. En ny stadssjäl. Mm. Som kommer förena oss.
Mm. För jag tycker det är intressant här att stadens funktion från början, alltså då, när vi pratar kommunikation till exempel, det fanns inte så många andra kommunikationsvägar. Skulle vi överföra information till varandra, då var vi tvungna att träffas fysiskt, vi var tvungna att liksom ha en samlingspunkt. Men det har ju den tekniska utvecklingen och inte minst den digitala utvecklingen helt spelat ut. Det finns ju ingen som helst anledning till att träffas fysiskt för att överföra information eller kommunicera med varandra.
Nej, det är sällan man går hem till någon och knackar på dörren. Ja. Och jag skulle bara berätta för dig.
Ja, nej, men då, liksom, när vi skulle sammanstråla på medeltiden för att välja en kung eller vad det nu var för någonting. Liksom, så var det ju, vi var ju tvungna, att alla var tvungna att vara på exakt samma fysiska plats. Mm. För annars funkade det inte.
Och även handeln handlar ju om att byta varor på en fysisk plats och... I arbetet så krävdes det en fysisk plats att arbeta på. Nu kan du gå in i en studio på en gånger en meter och så kan du känna att du har hela världen som arbetsplats. Och dessutom uppleva att du virtuellt sitter i till exempel ett jättestort kontorshotell eller liknande med massor av andra människor. Så att det har ju hänt väldigt mycket på det området.
Och det där kommer vi prata om mer nästa avsnitt.
Verkligen.
Jag tänkte vi skulle börja runda av. Är det någonting, Diana, som du vill att lyssnarna ska ta med sig som någon konsekvens av det här?
Det är en sak som jag inte tog med, som jag flickar in det och så har jag en avslut sen. Och det, jag tycker att det är intressant också att eftersom vi har en klimatomställning och vi går in i det vi tror är extremklimat, vi har också fått en undersökning som visar att vi inte klarar det här 1,5-gradersmålet, så tycker jag det är intressant att se hur många fastighetsutvecklare och andra aktörer också i staden och i världen blickar mot rymden, vilket jag tycker är intressant i det här. Och tittar på, extremklimat i... För rymden har ju ett extremklimat. Det går ju inte att säga något annat. Jorden är den enda plats som vi klarar
är
i livet.
På, så där, på vissa ställen väldigt extremt.
Och när man då testar att liksom utveckla bostäder i det här extremklimatet så kan vi också ta hem de uppfinningarna till vår jord som också får extremklimat. Det tycker jag är en intressant del att ta del av i staden. Men annars så tycker jag att staden befinner sig i brytningstid. Det är ju spännande att se liksom, vad blir den här nya stadens själ. Och vi gör ju även en studie på det som vi kommer att starta igång snart. Som är en multiklientstudie där vi försöker spåra möjliga framtida scenarier utifrån det vi diskuterar. Kommer staden att bli som den har varit eller kommer den att förändras i grunden? Och om den förändras i grunden, kommer vi hitta en ny själ som samlar civilisation och människor? Eller kommer vi att se lite American Donut, det vill säga att vi har fått ett hål i city och så kommer vi bara bo och sen lever vi våra liv virtuellt i extremvarianter?
Och den studien kommer vi ha ett litet seminarium kring. Satte vi ett datum? Ja, titta på Doserets hemsida så finns det ett datum. När
i
man
slutet
kan...
av april.
Ja. Då kommer vi diskutera och hålla ett litet specialföredrag kring framtidens stad. Och som du sa, Diana, det är en multiklientstudie. Det vill säga att ni som lyssnar, om det är någon arkitekt, någon stadsplanerare, någon fastighetsägare eller någon annan som tycker att det är viktigt hur städer utvecklas, så kan ni vara med i den studien.
Och så bred som möjligt vill vi ha. Så jag tycker det ska vara intressant att både få banker, kontor, kommuner, sjukhus och andra typer av arbetsplatser. Industrier skulle också vara intressant. Logistiklokaler. Så att vi täcker så många delar som möjligt i den här multiklientstudien.
Och vi kommer också göra en multiklientstudie kring virtuellt. Det vill säga hur det utvecklas. Lite det du pratade om, Jörgen.
Jo, och det knyter väl an lite till det här avsnittet också. Som har lite den röda tråden när vi pratade shoppingen, vi pratade arbetslivet, vi pratade staden kring hur gränsen mellan det digitala och det virtuella och det fysiska håller på att lösas upp. Och det är en ny framtid. Det är nya förutsättningar och där ska vi också djupdyka i.
Just det, så det kan man också vara med i. Och där kommer vi ha ett seminarium den 6 april på morgonen. Så kan man vara med och lyssna på Jörgen som djupdyker. Och vi berättar lite också om den studien.
Absolut.
Det var väl ungefär det vi hade idag, hörni. Ska vi tacka lyssnarna för att ni hängde med på det här poddavsnittet?
Alltid.
Alltid,
ja, alltid lika trevligt att prata med er.
Tack för idag. Hej då.
Hej då.
Hej då.